بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Idag kommer vi ha några föreläsningar, och den första av dessa föreläsningar handlar om en mycket nobel person som heter Salman al-Farisi. Och i denna berättelse kan vi lära oss många lektioner om vi reflekterar över dess betydelse. Vi finner i denna berättelse en man som sökte sanningen, en man som var uppriktig med Allah subhanahu wa ta'ala, en man som när han förstod sanningen underkastade sig sanningen. Och som vi vet, inte bara Salman radiallahu anhu, utan alla sahaba var de bästa av människor. As-sahaba var de bästa av människor efter profeterna. Och profeten Muhammed a.s. han sa ju i en hadith: khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunahum, till slutet av hadithen, att de bästa av människor, det är min generation och sen de som kommer efter och sen de som kommer efter. Så de bästa av människor, det är sahaba. Så vad vi måste försöka att göra är att vi måste läsa deras sira, deras berättelse om deras liv, för att försöka att efterlikna dessa nobla människor och att bli som dem bi'idhnillahi ta'ala. Att bli som dem är kanske ganska svårt, men att försöka i alla fall att efterlikna dem. Och denna berättelse finns berättad i Musnad Imam Ahmed, och den är en hadith som är hasan enligt ulema. Och den är som följande: Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, han sa att Salman al-Farisi berättade sin berättelse för mig. För det är så att Salman, han gick igenom vissa stadier när han blev muslim. Det var inte bara så att han träffade profeten och blev muslim, utan han gick igenom många stadier i sitt sökande efter sanningen. Så den här berättelsen är ganska lång, enligt 4-5 sidor, 3-4 sidor. I alla fall, den är som följande: att Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, han sa att Salman al-Farisi berättade sin berättelse för mig. Och han sa: jag var en man från Faris. Och Faris betyder området som ligger i Iran, eller det är mer större än dagens Iran. Och han sa: jag var från folket av Isfahan. Isfahan är en stad som också finns idag, en mycket känd stad i Iran. Från en by som heter Ji, som min far var hövding i. Och jag var det mest älskade till min far, så mycket att han lät mig ta hand om elden. För ni vet att innan islam kom till Iran, eller till Persien, så hade de en religion där man dyrkade elden. De kallas på arabiska för majus. De dyrkade elden. Så vad de gjorde är att de hade alltid en eld som var brinnande, och de dyrkade denna eld. Så Salman fick uppgiften av att hålla denna eld brinnande, som var en mycket hög uppgift hos dessa människor. Och så sa han: min far hade en stor bondgård som han brukade jobba i. Och en dag så jobbade han med att bygga någonting. Och så sa han, alltså fadern: idag när jag har jobbat så har jag glömt att hämta någonting. Jag vill att du ska gå och hämta den här saken. Så han beordrade mig att hämta den, och jag gick för att hämta den. Men på vägen dit så gick jag förbi en kyrka, och jag hörde deras röster då de bad. Och jag visste inte vad de trodde på eller vad de gjorde, för min far hade hindrat mig eller hållit mig hemma. Så när jag gick förbi och hörde deras röster gick jag in i kyrkan för att se vad de gör för någonting. Och när jag såg dem så blev jag väldigt tagen av deras bön, och jag blev mycket intresserad. Och jag sa till dem: wallahi, det här är bättre än den religionen som vi praktiserar. Och wallahi, jag stannade hos dem till solnedgången, och jag struntade i det som min far ville ha. Och jag frågade dem: vart har denna religion sitt ursprung? Och då sa de: i Sham. Och Sham är området som är där Palestina är, yani Palestina, Jordanien och Syrien och Libanon. Och sen gick jag till min far som hade sänt någon för att leta efter mig, och han hade inte kunnat fortsätta arbeta för han blev orolig för mig. Och när jag kom till honom, då sa han: vad har du varit, min son? Fick du inte en uppgift? Då sa jag: min far, jag gick förbi ett folk som bad i deras kyrka, och jag tyckte om det jag såg från deras religion. Jag stannade hos dem till solnedgången. Och då så sa han: min son, det finns inget gott i den här religionen. Din och dina förfäders religion är bättre än den. Då sa jag: kalla wallahi, innahu khayrun min dinina. Nej, bid Allah, deras religion är bättre än vår religion. Så hans far blev mycket orolig och kedjade fast honom hemma. Han satte som en boja runt hans fot och kedjade fast honom hemma. Men Salman, han skickade ett budskap till de kristna och sa: om det kommer några resande affärsmän som är kristna från Sham, så säg till mig. Och det hände. Det kom en grupp med affärsmän från Sham, och så sa han: när de är färdiga med deras behov, så berätta för mig, så ska jag åka med dem. Och när de var färdiga och skulle resa, så informerade de Salman, och han fick bort den här bojan kring hans fot och han reste med dem. Alltså han typ rymde eller reste med dem. Och när han kom fram till Sham, till Palestina, det här området där, då frågade han: vem är den bästa i denna religion? Vem är den bästa i denna religion? Då så sa de: al-Asquf, den här prästen, den största prästen som finns i kyrkan. Så Salman sa: jag gick till honom och han sa till prästen: jag vill ha den här religionen och jag vill vara med dig. Jag vill tjäna dig i din kyrka och lära mig från dig och be med dig. Och jag gick in till honom. Och vad som är viktigt att kanske berätta här är att allt det här är innan profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam har kommit. Innan han blev sänd i Mekka. Och vad var Allahs religion? Det var islam. Och vad var Jesus religion? Det var islam. Så vad denna berättelse kommer att framföra är att det fanns kristna på den här tiden. Det var ungefär 500 år efter Kristus, efter Jesus a.s. Så det fanns fortfarande vissa kristna. Så de som följde Isas riktiga religion, de var ju muslimer. Så att ingen förstår att Salman liksom blev kristen och trodde på treenigheten och så vidare, utan han var en person som följde Isas riktiga religion. Och de var få, som vi kommer att förstå av denna berättelse. Så han stannade med den här prästen i kyrkan. Han sa: jag vill vara med dig, jag vill tjäna dig i din kyrka, jag vill lära mig från dig, jag vill be med dig. Och han gick in till kyrkan och stannade med den här mannen. Men Salman sa: jag fann att den här prästen var en mycket ond man. Han beordrade folk att betala sadaqa, att betala almosa till de fattiga. Och när folk betalade, så behöll han alla pengar för sig själv och samlade ihop ungefär 7 stora korgar med guld och silver. Och så sa Salman: det här fick mig att hata den här mannen väldigt mycket. Tills det att den här mannen dog. Och när den här mannen dog, så skulle de kristna begrava honom. Och Salman sa till dem att den här mannen, han var en mycket ond man. Han beordrade er med sadaqa, men han behöll alla pengarna själv. Han gav ingenting till de fattiga. Då sa han: hur vet du det? Då sa han: kom, jag ska visa er. Så tog han dem till killens gömställe och visade de sju korgarna med guld och silver. Och de kristna blev mycket arga och sa: wallahi, vi ska aldrig begrava den här mannen. Utan istället tog de hans lik och korsfäste honom och sen stenade de honom. Och Salman sa att efter den här mannen så hämtade de en annan som skulle vara i hans ställe i den här kyrkan. Och Salman sa: den här mannen var bland de bästa jag har sett. Azhad fi dunya. Han var en man som inte brydde sig om denna värld. Och en man som strävade efter nästa värld. Och han hade mycket hög moral och karaktär. Så jag tyckte mycket om denna man. Mer än vad jag tyckte om någon annan i hela mitt liv. Och jag var med honom en tid tills han höll på att dö. Och då så sa jag till den här mannen på dödsbädden: jag har varit med dig och jag tycker om dig mer än vad jag tycker om någon annan innan dig. Och nu har Allahs beordring kommit till dig. Alltså döden har kommit till dig. Vad har du för råd? Vad har du för avskedsråd att ge mig? Eller är det någonting som du beordrar mig att göra? Då så sa den här prästen: ja, min son, vid Allah så vet jag inte någon i dagens läge som är på det som jag är på. Folk har gått under och folk har ändrat religionen och de har lämnat det mesta. De har lämnat det mesta som folk var på förut. Förutom en man i Mosul. En man som bor i Mosul. Han heter Si också. Och han är på det som jag är på. Så gå till honom. Så när den här mannen dog, så sa Salman att jag gick till mannen i Mosul. Och jag sa till honom att den här personen, han rådgav mig på dödsbädden att jag skulle förena mig med dig. Och att du är på det som han var på. Då sa den här mannen, stanna hos mig. Jag stannade hos honom och jag fann att han var en mycket bra man. Och det tog inte länge förrän döden kom till honom också. Men på dödsbädden så frågade jag honom. Och jag sa till honom att den första mannen rådgav mig att jag skulle gå till dig. Och nu har Allahs beordring kommit till dig. Så finns det någonting som du kan rådge mig med? Då sa den här mannen, min son, wallahi, jag vet ingen som är på det som vi är på förutom en man som bor i An-Nasibain. Han heter Si också. Gå till honom. Och sen så dog även denna präst. Och jag gick till den personen som han berättade om. Och när jag kom till honom så berättade jag om mitt liv och vad som hade hänt. Och att mannen hade sagt till mig att jag skulle gå till honom, till dig. Och då så sa den här mannen samma sak, att stanna hos mig. Och Salman radiallahu anhu, han sa, jag fann att han var en mycket bra man, precis som de innan. Men samma sak här, det tog inte lång tid innan denna man skulle dö också. Och på dödsbädden så skedde samma sak. Han sa, jag kom från honom och han sa att jag skulle gå till dig. Så har du något råd om var jag ska gå någonstans, var jag ska vända mig? Då så sa den här mannen samma sak, att jag vet ingen som är på sanningen förutom en man som bor i Al-Amuriya. Shamadun. Så han sa att gå till denna man. Så jag gick till honom och samma sak där, jag stannade hos honom och jag fann att han var en mycket bra man, tills det att han skulle dö. Och då hände samma sak igen. Han sa, jag kom från honom och jag kom till dig. Har du något ord, har du någon beordring eller någonting som du råder mig att göra? Och då sa den här mannen, min son, jag vet ingen som är på det som du och jag är på idag. Ingen. Men du är i en tid då det är dags för en ny profet som kommer. Och denna profet kommer att sändas med Ibrahims religion. Han kommer i arabernas land. Han utvandrar till ett ställe som ligger mellan två lavaområden. Och mellan dem finns mycket palmträd. Och den här mannen, den här profeten, han har igenkännetecken. Alltså du kan känna igen honom genom dessa tecken. Och dessa tecken är inte dolda. Det första, han äter från gåvor. Alltså han accepterar gåvor och kan äta från dem om det skulle vara mat. Men inte sadaka, inte gåvor som är till fattiga. Och mellan hans axlar finns ett profetsigill. Tre tecken. Han accepterar gåvor, men han accepterar inte sadaka. Eller om han får sadaka så ger han bort den direkt till någon annan. Och mellan hans axlar finns ett profetsigill, ett märke som visar att han är profet. Och då den här prästen sa, om du kan bege dig till detta land, så gör det. Och sen så dog denna man. Och jag stannade ett tag i Umuriya, eller Amuriya, så länge som Allah ville. Och jag stannade till vissa affärsmän kom, till vissa arabiska affärsmän kom. Och jag frågade dem om de kunde ta med mig till arabernas land i utbyte mot att de skulle få lite kor och får. Och de gick med på det. Och de tog honom till arabernas land. Men när de kom till Wadi al-Qura, ett ställe i arabiska halvön, så förtryckte de mig. De gjorde mycket orätt mot mig. De sålde mig som en slav. Alltså han var ju en fri människa, Salman. Och de sålde honom och sa, det här är en slav, köp honom. Till en judisk man. Och Salman jobbade hos den här judiska mannen som en slav. Han såg att stället där den här judiska mannen bodde fanns det palmträd i. Och han hoppades att det här skulle vara stället som hade beskrivits för honom. Men han sa att det kändes inte riktigt som att det var rätt ställe. Och han var hos den här mannen tills en kusin kom, en annan judisk kusin kom, och den här kusinen kom från Medina, från Bani Qurayza, en stam i Medina som tillhör judarna. Och han sålde mig till honom och jag togs till Medina. Och så sa Salman, fawallahi, så fort jag såg staden, då visste jag att det var den som min vän hade beskrivit. Och där fick jag vara. Och sen så gick tiden, åren gick, Allah sände hans sändebud i Mekka, men jag hörde ingenting om honom, för jag var upptagen som en slav. Och sen så utvandrade profeten Muhammed alaihissalam till Medina. Och en dag så var jag uppe i palmträdet och arbetade, och hans ägare satt där nere på en stol, och hans kusin kom, och han nämnde att vissa människor hade samlats kring en man som de säger är profet vid Quba. Quba ligger typ 3-4 kilometer utanför Medina på den tiden, men idag ligger det inne i Medina. Så för när profeten Muhammed kom in i Medina, så stannade han först i Quba några dagar och byggde den första moskén i islam. Så Salman sa, när jag hörde det här och han var uppe i trädet, så fick jag en chock och jag trodde jag skulle ramla ner från trädet. Så jag gick ner snabbt och gick fram till den här mannen, den här kusinen, och sa, vad säger du för någonting? Vad säger du? Och hans ägare blev mycket arg och slog mig. Han slog mig jättehårt och sa, vad har du med det att göra? Gå och jobba. Du har ingenting med det här att göra. Gå och jobba. Så Salman gick tillbaka och jobbade. Men på kvällen så sa Salman, jag hade samlat ihop lite mat och grejer, så jag gick till Quba, till Rasulullah alayhi salatu wasalam, och jag gick in till honom och sa så här, jag har hört att du är en bra man. Jag har hört att du har vänner med dig som är behövande och främmande. Och här är lite sadaqa som jag tycker att ni är mer behov av än någon annan. Och då så sa Salman, jag närmade den här maten till profeten Muhammed s.a.w. Men han åt ingenting, utan han gav allting till hans sahaba. Och då tänkte Salman för sig själv, det här är ett tecken. Han hade ju tre tecken som han skulle kolla efter. Så han tog ingenting till sig för sig själv. Och sen så gick Salman tillbaka och samlade på sig lite mer mat. Och när profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam hade flyttat in till Medina, så gick han till honom än en gång och sa till honom, jag såg att du inte åt sadaqa, men här är en gåva som jag vill ära dig med. En gåva till dig. Och han åt av den. Han såg att profeten sallallahu alaihi wasallam åt av den och att han gav till hans sahaba. Då tänkte Salman för sig själv, det här är två. Och sen så sa han, en annan dag gick jag till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam då han var vid al-Baqi', Baqi' al-Gharqad, som är begravningsplatsen som ligger precis bredvid profetens moské i Medina. Och han sa att profeten sallallahu alaihi wasallam hade följt en janaza, en begravning av en av hans sahaba som hade dött. Så jag gick fram till honom och jag hälsade på honom. Och sen så gick jag bakom honom för att se hans rygg. Ja, han skulle leta efter det här profetsigillet. Så jag gick bakom honom för att se hans rygg, om profetsigillet var där, så som det hade beskrivits för mig av min vän. Och när Rasulullah sallallahu alaihi wasallam såg mig, visste han att det var någonting som jag ville se, eller någonting som jag ville övertyga mig själv om. Någonting som hade beskrivits för mig. Så Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han tog av sig sin rida, han tog av sig sitt klädesplagg från ryggen. Och när jag såg al-khatam, jag såg det här märket mellan hans axlar, visste jag att det var han. Så jag kastade mig mot honom för att pussa honom, och jag grät. Och då så sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sluta, vänd. Alltså sluta, stopp. Och det gjorde jag. Och sen så berättade jag min berättelse för honom. Och han tyckte även att hans sahaba skulle få höra denna berättelse om hur han blev muslim. Och sen så jobbade jag som en slav. Jag missade Uhud, Badr. Och efter det så beordrade profeten Muhammed s.a.w. mig att köpa mig själv fri. För det fanns ett system för det, att slavar, man kunde antingen köpa dem, eller så kunde slaven köpa sig själv fri, om han hade fått en summa pengar och så vidare. Så Han började att köpa sig själv fri, och profeten sa åt hans sahaba att de skulle hjälpa honom att köpa sig själv fri. Och de hjälpte honom att fixa ett slags plantage där de gjorde palmträd och så vidare. Och till slut så köpte han sig själv fri och han blev en fri man. Och han blev utan tvekan en av de bästa sahaba som har gått på denna jord. Och då profeten sa, han sa en mycket fin hadith. Han sa att profeten Abu Huraira sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han läste en vers från Koranen som är denna vers: "Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum." Allah säger i Koranen att om ni vänder er bort från religionen, då kommer Allah att hämta ett annat folk. De kommer inte att vara som er, alltså de kommer vara bättre än er. Och denna vers finns i surat Muhammad, vers 38. Så då sa sahaba: "Ja Rasulullah, vilka är dessa människor som får våran plats om vi lämnar religionen och sen inte blir som oss, alltså de blir bättre än oss?" Och då så slog profeten som Salman al-Farisi på axeln och så sa han: "Det är han och hans folk." Alltså det är han och hans folk, alltså de som är icke-araber. Och om religionen skulle vara på en stjärna, då skulle en man av dem försöka nå den. Och i en annan hadith så sa han att om religionen skulle vara på en stjärna, då skulle en man från Fars gå och försöka ta sig till stjärnan för att ta den här religionen. Och det var ju då Salman som han syftade på. Och vi finner i denna hadith att Salman radiallahu anhu var mycket iver i att söka sanningen. Att även om religionen skulle vara på en stjärna, då skulle han försöka ta sig till stjärnan för att ta denna religion. Och det finns vissa nyttor som vi kan lära oss från denna berättelse. Många människor hör ibland hadither och verser från Koranen, men kanske inte riktigt reflekterar över dess betydelse och hur mycket man kan lära sig av dessa hadither och verser. Och bland de saker vi kan lära oss från denna hadith är att islam kan vara främmande i vissa tider och på vissa platser. Eftersom att den riktiga religionen innan profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam kom, det var ju den som Isa hade kommit med. Det var islam. Okay? Isa, som alla profeter, han var muslim. Och vi fann här i denna berättelse att de som följde denna religion var väldigt få. En präst där, en präst där, en präst där. Yani fyra stycken eller någonting. Och Salman. Och till slut, ingen. Och som prästen sa, de flesta människor har ändrat. De är inte på det som Jesus var på, utan de har ändrat religionen. Och där finner vi också att islam ibland kan vara främmande. Islam kan vara främmande. Som profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, han sa: "Bada'a al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil-ghuraba." Att islam började främmande och kommer återigen att bli främmande. Så glada nyheter eller hög belöning till främlingarna. Och då han frågades vilka är främlingarna, då så sa han: "Det är ett gott folk som är få bland många onda människor." De är ett gott folk som är få bland många onda människor. De som är olydiga mot dem är mer än de som lyder dem. Och i en annan hadith då sa han: "Det är de som korrigerar det som folk har korrumperat, det som folk har förstört av religionen." Så här finner vi att islam började främmande i Mekka. Folk dyrkade statyer. Det kommer en man som säger att dyrka endast Allah. Det var något nytt och främmande. Och samma sak här. Islam innan domedagen kommer att bli främmande. På vilket sätt då? Inte så att folk inte har hört om islam, men den korrekta islam kommer att bli främmande. Om du går till vissa städer och du ber till exempel som profeten Muhammed sa en bad, då kommer de säga: "Vad är det här för någonting? Vad är det här för något? Vad har han kommit med? Det var inte så här min pappa bad eller vår imam brukar be." Någonting främmande. Om du kommer och säger, du pratar om tawhid, endast dyrka Allah, inte dyrka gravar och så vidare, det är någonting främmande hos vissa människor. Om du visar sunnan på ditt yttre, att du har skägg, du inte har till exempel gå och släppa byxorna i marken, du har dem över anklarna och så vidare, folk tycker det här är någonting konstigt. Eller att om en kvinna har jilbab, niqab och så vidare, någonting främmande i vissa ställen. Så i alla fall, religionen kan bli främmande. Och vad ska man göra då? Ska man följa majoriteten av människor som inte praktiserar den riktiga islam? Eller ska man sträva i att hålla fast vid den riktiga islam. Utan tvekan så ska man hålla fast vid den riktiga islam, det som profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam praktiserade och hans sahaba. Och man ska inte låta sig luras av majoriteten av människor. Man ska inte låta sig luras av majoriteten av människor. För att Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen, han har nämnt att de flesta människor är vilse. Att om ni följer de flesta på jorden kommer ni att gå vilse. Och Allah säger i Koranen att de flesta på jorden är otacksamma. De flesta människorna på jorden, de är icke-muslimer. Och även de flesta muslimerna kanske inte är folk som följer profeten sunna sallallahu alaihi wasallam, som det har nämnts i en hadith, att det kommer vara en grupp från min umma som är segerrika på sanningen fram till domedagen. Det kommer alltid finnas en grupp från min umma som är segerrika på sanningen fram till domedagen. Han sa inte en stor grupp, utan han sa en grupp. Och i den andra hadithen, att denna umma kommer splittras i 73 sekter. Bara en är på sanningen och resten går till elden. Alltså de går inte till elden i all evighet, men de är vilse och det är bara en som är på sanningen. Så man ska inte låta sig luras av majoriteten. För vissa människor de säger att, men vadå, alla gör ju så. Vad rakar du skägget för? Men alla gör ju så. Vad har du inte sjal för? Men vadå, alla, ingen har ju sjal. Det är inte så man ska tänka, utan man ska kolla på vad säger Allah och vad säger hans profet. Och det är det man ska följa. Även om man är ensam. Även om man är ensam. Som profeterna, de var ensamma. Men de höll fast vid sanningen. Och Salman radiallahu anhu, han var ensam. Han struntade i vad hans pappa sa. När hans pappa sa att du var en religion är bättre och så vidare. Han struntade, utan han höll fast vid sanningen. Och det är så som muslimen måste vara. Och inte vara imma, som det sagts i vissa hadither. Imma betyder en som säger, om folk är bra, då är jag bra. Om folk är dåliga, då är jag dålig. Han gör precis vad alla gör. Det är inte så man ska vara, utan man ska vara bra, man ska praktisera islam och strunta i alla andra. För dessa människor som är dåliga kommer inte att hjälpa er på domedagen. De kommer inte att hjälpa er på domedagen. Om ni går till elden på grund av dem, de kommer inte kunna hjälpa er det minsta. Det enda som hjälper en människa är att han var en bra muslim på domedagen. Så strunta i folk och praktisera islam. Låt dem snacka, låt dem skratta. Du får din belöning av Allah subhanahu wa ta'ala och de får vad de förtjänar. En annan sak som vi kan lära oss av denna berättelse är att Salman radiallahu anhu var en mycket hög person. Han hade mycket bra status och mycket bra fadl, dygd. Då han sökte sanningen. Han lämnade hans familj. Han lämnade hans land. Han hade tålamod i att söka sanningen. Och att när han sökte sanningen så nöjde han sig inte med det minsta. Han ville ha det bästa. Vad kan vi lära oss det ifrån? När han sa till den här mannen, vem är den bästa från den här religion? När han kom till Shem, han sa, vem är den bästa av den här religion? Han sa inte, var finns kyrkan någonstans? Han sa, vem är den bästa av den här religion? Och samma sak gäller oss. I dunya, i denna värld, vi nöjer oss endast med det bästa. Vi vill bara ha den finaste bilen, den godaste parfymen, finaste huset, om vi kan. Och religionen borde vara samma sak, eller hur? Vi borde ha de bästa böckerna, nöja oss med de bästa ulema och så vidare. Den bästa frun, eller om man är kvinna, den bästa mannen. Och inte nöja sig med någonting litet och dåligt. Man ska alltid sträva efter det bästa. Som vi fann att Salman radiallahu anhu gjorde i denna hadith. En annan sak vi lär oss av denna hadith är att man ska fråga folket av kunskap. Salman radiallahu anhu, han frågade folket av kunskap. Som Allah säger i Koranen, fas'alu ahli dhikr in kuntum la ta'lamun. Att fråga folket av kunskap om ni inte vet. Och Salman radiallahu anhu, han frågade dessa präster, eller de kristna, vem ska jag vända mig till? Vem ska jag gå till? Och de sa att du ska gå till den och den mannen. Och vad vi lär oss av det är också att de lärda ulema, de riktiga ulema, känner till de andra ulema, de andra lärda. Om du vill veta vilka ulema som är bra och som är stora och har mycket kunskap, då ska man fråga de andra lärda. Och där finner vi att de lärda till exempel som har mycket kunskap, de säger att den här mannen är jättebra, den här mannen är jättebra, ta kunskap från honom och så vidare. Och på samma sätt måste vi också vara och inte låta oss luras av alla som kommer med skägg och turban och så vidare, utan det tyder inte på att mannen har kunskap, utan man ska kolla på vart har den här mannen studerat, hur mycket kunskap har han, vem säger att han är bra och så vidare. För idag tyvärr finns det många människor som kanske kallar till falskhet. De säger att de har mycket kunskap, men de kanske kallar till falskhet. Och det här måste man akta sig för. För som det har sagts i vissa äthär, att det som jag är rädd, profeten sa, att det jag är rädd för, jag är rädd för min umma, för al-munafiq eller alimul lisan, hycklaren som är kunnig, han är vältalig. Jag är rädd för att ni ska vilseledas av hycklaren som är alimul lisan, som är kunnig i sin tunga. Så man ska akta sig och inte låta sig luras av vem som helst, utan man ska hålla sig till ulema som följer ahl sunnah wal jama'a trosuppfattning. En annan sak vi lär oss av denna hadith är att den som lämnar någonting för Allahs skull kommer få någonting bättre. Den som lämnar någonting för Allahs skull kommer få någonting bättre. Salman radiallahu anhu, hans far var hövding, han hade hög status i hans by. Men vad hände? Han blev en av de bästa människorna som har levt i människans historia. Han blev en sahabi till profeten Muhammed s.a.w. Han även fick många höga positioner efter det att profeten Muhammed s.a.w. hade dött och så vidare. Så den som lämnar någonting för Allahs skull kommer få någonting bättre. Som har sagt i en hadith, man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khayran min. Att den som lämnar någonting för Allahs skull kommer få någonting bättre. Och det här måste vi också tänka på, att ibland man har ett jobb, och på jobbet till exempel så kan man inte be, eller man kan inte ha hijab, eller man till exempel jobbar med gris och så vidare. Då tänker man att jag kan inte lämna det här jobbet, då kommer jag inte få någon lön. Det här är fel. Där man ska söka efter ett annat jobb där det är halal, och Allah inshallah kommer att ge en någonting bättre. Och där finner vi att alltid de som lämnar någonting dåligt får någonting bättre. Och man ska förlita sig på Allah subhanahu wa ta'ala, som Allah säger, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Att för det som fruktar Allah, Allah kommer göra en väg ut för honom, och Allah kommer att försörja honom på ett sätt som man aldrig kunde tänka sig. Och vad är fruktan av Allah subhanahu wa ta'ala? Det är att lyda Allah och hålla sig borta från synder. Så det gäller att muslimerna håller sig borta från synder, och att de gör det som de är beordrade att göra, och lämnar det som är dåligt, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala inshallah ta'ala att ge dem någonting bättre. En annan sak som vi lär oss är att Salman radiallahu anhu, när han gick till den första prästen, så sa han: jag vill vara med dig, jag vill tjäna dig, jag vill lära mig om den här religionen. Vad vi lär oss av det är att man ska hålla sig till de lärda om man vill ha kunskap. Om man vill ha riktig kunskap av islam, då ska man försöka att vara med de lärda så mycket man kan, och kanske till och med jobba åt dem. Att man ständigt är med dem, då kommer man att få kunskap inshallah och ta'ala. Och vi finner också här att Salman var ödmjuk. Om man säger till någon: jag vill vara med dig, jag vill tjäna dig, jag vill jobba med dig, för dig och så vidare, det tyder på ödmjukhet. Och utan tvekan så kommer personen som gör det att få mycket kunskap. En annan sak som vi lär oss är att folket av boken, Ahlul Kitab, judarna och kristna, kände till profeten Muhammed s.a.w. De kände till honom och visste att han skulle komma. Som Allah säger i Koranen, de känner till honom lika väl som de känner till sina barn. De känner till honom lika väl som de känner till sina egna barn. Därför sa dessa präster, eller denna präst, att det är tid för en profet. Alltså, vad har han fått det ifrån? Från Bibeln. Men självklart så har Bibeln förändrats. Och som ni vet, det var någon som sa, en präst som sa, de hade forskat och sa att de har hittat 5000 manuskript av Bibeln, som alla är gamla och så vidare. Men det finns inte två som är likadana. Alltså alla, det finns någonting där som inte finns i den. Extra, någonting minus och så vidare. Katolikerna och protestanterna har inte samma bibel och så vidare. Så det finns saker som har förändrats mycket i kristendomen. Men i alla fall, den riktiga religionen och bibeln som fanns förut, Allahu alam, fanns det tecken i. Och de som hade kunskap kände till dessa saker. De visste att det skulle komma en till profet. Och de visste även vart han skulle komma. Det här var en präst som sa: han kommer komma till ett ställe som ligger mellan två lavaområden där det finns palmträd. Och samma sak judarna. I denna berättelse fann vi att judarna bodde i Medina, Bani Qurayda, och det fanns andra stammar också. Varför bodde judarna i Medina? De väntade på en profet. Samma sak judarna. De visste att en profet skulle komma. Och de visste att han skulle komma till det här stället. Det ligger mellan två lavaområden och det finns fullt med palmträd. Så judarna var där och de väntade på profeten Mohammed s.a.w. De väntade på en profet. För de hade fått det beskrivet för sig i deras böcker att han skulle komma. Men judarna, som ni vet, var ett mycket högmodigt folk. Och de sa till kuffar, mushrikin i Medina, att när denna profet kommer så ska han ge oss seger över er. Ja? Och vad hände när han kom? Oj, han var arab. Han var inte jude. De ville inte acceptera hans, att han var profet. Fast de visste att han var profet. Men de ville inte acceptera hans dawa. Och var högmodiga. Och det var endast ett fåtal judar som blev muslimer. Och bland dem var Abdullah ibn Salam. Den här juden som var en mycket kunnig man i Medina. Han blev också muslim radiallahu anhu. Och hans historia finner vi också många liknelser med denna berättelse av Salman radiallahu anhu. Och det fanns en annan fin berättelse om en man som levde i Andalusien i Spanien för cirka 700 år sedan, efter att korsfararna hade erövrat Spanien. Och denna man studerade kristendomen från att han var 6 år tills det att han blev 35 eller någonting. Hela sitt liv memorerade Bibeln och åkte runt och bodde som en munk i kloster och så vidare. Han var en av de kunnigaste kristna. Och han studerade med en kristen man. Och denna man, han heter Abu Muhammad Abdullah El-Majorki. Han kom från Mallorca. Så, fast han hade ju ett annat namn innan han blev muslim. Och denna man, han studerade med en präst. Och en dag så var prästen sjuk. Och studenterna satt och diskuterade en vers i Bibeln. Att enligt Bibeln det ska komma en profet som kallas för El-Paraklot. Parakletos eller något sånt. Och det finns kvar i dagens Bibel. Så de satt och spekulerade i vem är denna profet som ska komma. Vissa sa att det är han och det är si och det är så. Och den här mannen, typ, han visste inte och så vidare. Han sa att han refererade till någon tafsir och så vidare. Och sen så gick han till den här prästen som hade varit sjuk, som han var mycket nära till. Och den här prästen sa: vad har ni diskuterat idag för någonting? Ni har varit borta. Och så sa han: vi har diskuterat den här versen i Bibeln. Så den här prästen sa: okej, vad sa folk för någonting? Så berättade han, de sa så, så, så. Och så han: vad sa du för någonting? Han sa: ja, jag sa så som står i den här boken. Då sa han: ni har alla fel. Det är inte det som är meningen av den här versen. Så den här mannen, han sa: men vad betyder versen? Och sa: nej, jag är rädd för det, jag kan inte säga det. Och han var en kristen munk, alltså en präst. Jag kan inte säga det. Och då sa han: men jag har tjänat dig så länge och jag älskar dig. Och om du berättar, jag ska inte berätta för någon och så vidare. Så till slut sa mannen: okej, kom du ihåg, när du kom till mig så frågade jag dig: finns det muslimer där du bor? Då sa han: ja, det fanns ju muslimer nära där jag bodde. Då så sa han att, i alla fall slutsatsen, att denna profet är muslimernas profet. Det är profeten Mohammed. Vad som menas med detta ord, paraklet, det betyder han som prisar mycket, eller han som prisas mycket. På gammal grekiska betyder det här ordet det som prisar eller prisas mycket, prisar mycket. Okej? Okay? Som på arabiska betyder Mohammed. Exakt Mohammed. Okej? Okay? Mohammed betyder han som prisar mycket. Han som säger mycket hamd. Okej? Okay? Så denna man, han sa: men vadå? Det här är sanningens religion, alltså islam. Varför är inte du muslim för det? Då sa han: man är typ, jag är gammal och så vidare. Jag dyrkar Allah och så vidare, inshallah Allah kommer att förlåta mig och så vidare. Och jag är rädd för att han var 95 år någonting, att om jag blir muslim och åker till muslimerna, jag måste ju fly, annars kommer de döda mig. Då kommer de inte att acceptera mig. Jag är för gammal för att lära mig arabiska. Och de kommer inte att acceptera mig och respektera mig. Men den här mannen trodde ju mycket fel, eftersom att om han skulle åka till muslimerna, då skulle de ha respekterat honom och ärat honom mycket. Så i alla fall den här mannen, han begav sig till så småningom till Tunisien. Han åkte hem till Mallorca och letade efter en båt som skulle åka till araberna. Och han åkte till Tunisien och munkarna där träffade honom och han bodde hos munkarna några månader. Så sa han: finns det någon som kan översätta till sultanen, till ledaren, muslimska ledaren? Då sa han: det finns en man som kan översätta. Och han gick till den här mannen som kunde översätta och sa: jag vill bli muslim. Då sa han: okej, mashallah, bli muslim. Då sa han: nej, jag vill bli muslim hos sultanen, hos ledaren. Och så, okay. Så gick de till den här ledaren och han berättade hans berättelse och han blev mycket glad, den här ledaren, och sa: okej, bli muslim. Då sa han: nej, vänta, Först ska du hämta munkarna och fråga om mig. Okej? Okay? Så han hämtade munkarna och sa, vad tycker ni om den här mannen? Åh, han är den bästa vi har sett, han är den kunnigaste vi har sett och han är mycket bra karaktär och allting. Vad säger ni om han? Då sa den här ledaren, vad skulle ni säga om han blev muslim? Då sa nej. Då sa de, audhu billah, typ. Så gjorde de sådana korstecken på ansiktet. Han ska aldrig bli muslim. Så i alla fall, då sa den här mannen, jag blir muslim. Då sa de, blev mycket liksom förvånade. Och så sa de, nej, typ han var en dålig man. Han vill bara gifta sig. För han vet att vi munkar, vi får inte gifta oss. Han ville bara ha en fru liksom. Så gick de ut därifrån helt knäckta. Och då sa den här ledaren, han sa, wallah, samma sak som hände Abdullah ibn Salam hände dig. Samma sak, du vet. Han ville bli muslim och han sa nej, hämta judarna först. Och frågade dem om mig. Han frågade profeten Muhammad som frågade om honom. Och sa, han är den bästa, son till den bästa, den kunnigaste och den noblaste. Okej, vad säger du om han blir muslim? Nej, aldrig i livet. Så blev han muslim. Ja, han är den sämsta, son till den sämsta, den värsta och den allting. Exakt samma sak hände honom. Så i alla fall, folket, de kristna, känner till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och där finner vi att han kom inte med någonting nytt. De 10 budorden i Bibeln finns i Koranen. Han sa samma sak som alla andra profeter sa. Han kom inte med någonting nytt. Så därför finner vi att jättemånga kristna blir muslimer. Jättemånga kristna blir muslimer. Till och med präster. Men vi finner aldrig att en muslimsk imam blir kristen. Så alhamdulillah, sanningssökarna finner alltid sanningen om de är uppriktiga. Och en sista sak vi kan nämna från denna berättelse är att man ska alltid göra tathabbut. Man ska alltid försöka att bekräfta saker och ting. Inte bara acceptera allt som man hör. Salman hörde om en profet och att han hade de här igenkännetecken. Att han äter inte sadaqa, han äter gåvor och han har ett profetsigill mellan hans axlar. Så han hörde om en profet som kom till Medina. Han sa inte bara, mashallah, jag blir muslim. Utan han ville först kolla att det stämde. Att alla de här sakerna stämde. Och samma sak gäller också oss. Att om vi hör om någonting så måste vi också kolla att det stämmer. Innan man ger sig in på det. Och inte bara ha bråttom i att ge sig in på saker och ting. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att han ska gynna oss med det vi har hört. Och att han ska vara nöjd och sända sig rahma över alla sahaba. Och alla de som har accepterat sanningen från denna umma. Amin. Och om ni har några frågor så kan ni inshallah ta'ala ställa dem. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.